dela med dig.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Det är en hel del som händer just nu, va? Känner inte du att det är en ganska så här skön och bra liksom, utveckling av saker och ting?
Ja, det blåser ju oroväckande vindar som vissa hade sagt. Men enligt oss är det ju bra vindar, va?
Vissa då till exempel, alltså det är ju sån otrolig meltdown. Men vissa som till exempel så här Expressens Jens Liljestrand, som är min totala antagonist och alltid sedan länge har varit en sån här person som jag siktat in mig på att jag ska krossa honom. Han säger så här: den svenska högern är på väg mot avgrunden. Mm. Jimmy Åkesson, han är ju Bali, Svenska Dagbladet, visar en ny elakhet. Och man bara känner så här, det här är alltså människor som har skrikit om Hitler i liksom 10 års tid, och när de själv får tillbaka kaka så blir de så jävla knäckta och bara bryter ihop.
Var det inte han som nyligen sa att han hade haft fel om allt?
Jo.
Med sin extremt fula mustasch och sitt översittarleende som han har på sin Expressen-bild.
Nej, men mobbaren Liljestrand, va? Han var ju med i baren som, och han var ju ökänd som en sån här total mobbare. Han har ju liksom den här konstiga sadismen i sig.
Är han docusåpa-kändisen innan?
Ja, han var någon sån här lönnfet baren-deltagare. Alltså baren, det var ju liksom typ så här innan någon människa som är på TikTok var född ens.
Ja, jag vet vad det är dock. Jag minns, eller jag känner igen namnet. Ja.
Baren Jens. Det var en mycket kort karriär, men den har dock etsat sig fast.
Det där förklarar en del faktiskt, för han är ju... Alltså han har ju faktiskt lite Paradise Hotel vibe över sig.
Mm.
Han tror, enda gången jag har sett honom i rörlig bild, det är på Hur kan vi live, tror jag att det var. Och hela hans framtoning är ju så här, han tror verkligen att han är någonting. Och han är ju bland Sveriges mest efterblivna människor.
Ja, det är han. Och han är så jävla störd, för nu hade han ju varit så här, nu är han så orolig för att så här Jimmy Åkesson ska typ utvisa turken Demirock, och då är han så här: ah, nej, men det är fruktansvärt. Och då hade faktiskt Alexander Edbom skrivit på X, hade han skrivit så här: är det inte dags att utvisa dig från Täby till Rinkeby? Och det tyckte jag var så jävla roligt. Jag tycker, kan inte Liljestrand utvisas från sin trygga filterbubbla, från sin jävla gated community, till liksom någon riktig så här ort där han får liksom vina för kulorna som han hävdar i lögn, och där han liksom tvingas så här leva ihop med liksom en massa sharia-araber. Liksom.
Finns det en enda av de här övre medelklass vänstertyckarna som bor i
orten,
ett utsatt område eller i närheten av ett utsatt område?
Den enda personen, men hon är ingen vänstertyckare, hon är ju också en normal människa mer eller mindre, men hon har väl kanske varit lite PK förr i tiden. Det är ju Lena Andersson, för hon bor i Tensta vad jag förstår.
Lena Andersson?
Ja, författaren Lena Andersson. Hon som skriver kröniker också.
Jaha, är hon, om jag inte vet vem det är, tycker jag inte det räknas. Alltså.
Jo, men Lena Andersson är jättekänd i Sverige. Hon har ju skrivit, hon retade upp hela vänsterpacket med den här grötdebatten till exempel.
Nej, jag vet inte. Hon har för vanligt namn, så det har inte etsat sig fast.
Hon har ju skrivit en massa böcker och hon är med och hon skriver kröniker i Svenska Dagbladet. Ja, men alla som lyssnar vet vem Lena Andersson är, och hon är ju faktiskt bra. Hon har ju också sagt ifrån. Koryféerna heter en av hennes senaste böcker. Där
hon, ja, om hon är bra så räknas hon ju inte till de här, jag menar.
Skriver om Palmemordet och lite sånt. Ja, i alla fall.
Hon är inte vänster alltså?
Nej, absolut inte.
Men då
inte.
Räknas hon ju inte. Jag menar ju, jag sa ju vänster.
Men hon är ändå en sån här kulturmänniska, förstår du? Hon bor i Tensta.
Men av de som förespråkar mångkultur, Finns det ett enda exempel på någon som bor i den? Ett enda?
Jag kan inte komma på faktiskt någon som bor i... Jo, en som förespråkar mångkultur, det är faktiskt Expressens kulturmänniska Martina Montelius som bor i Vällingby. Men Vällingby, hon bor väl i en del av Vällingby som inte är så... Alltså Vällingby finns det fortfarande delar av som är i svenska zoner.
Det finns väl villor och nybyggen och sånt
också?
Ja,
men jag vet att hon bor i en lägenhet.
Nybygglägenhet kanske.
Ja, kanske en lägenhet i ett svenskt hus.
Hon får av sig och säga att det inte är så. Men Vällingby tycker inte räknas.
Vi letar med ljus och lykta efter någon så här... Vi letar efter, med ljus och lykta efter någon sån här miljöpartist eller vänsterpartist som är lite flott och som så här bor i en så här sunkig trea mitt på Rinkeby torg typ.
Sunkig trea? Ja, men trea är stort etta. I Stockholm.
Inte i Rinkeby. Men, sociallägenheter.
Jonas Sjöstedt blev väl tjejmad från Östermalm till Midsommarkransen eller vad han nu flyttade till.
Midsommarkransen är ju knappast orten.
Nej, jag vet, jag vet. Det är det som liksom är roliga. Meckat. Det är ju liksom, det är ju ett ganska dyrt område även om det är lite utanför stan så är det är ju absolut inte nedgånget eller ghetto eller så. Det är ju dyrt. Men han blev ju shamed för att han är vänsterpartist, blev han ju shamed från Östermalm eller om det var Gärdet eller så. Han bodde ganska fett. Blev han shamed till utanför tullarna till Midsommarkransen som är värsta vänsternästet.
Ja, och då skulle han tycka att det var så här, titta jag bor i orten, men grejen är som sagt att Midsommarkransen det är ju liksom typ så här ortens Östermalm.
Mm.
Så att det är ju inte riktigt. Men jag vet ju till exempel utåt Slagsta, där finns det ju områden med, det ligger alltså mot där Hallunda, Fittja, Botkyrka. Botkyrka, du vet, långt från Lagom. Alltså, alltid när man åkte förbi där så var det den där hemska skylten med så här två barn som såg ut som tagna ur en skräckfilm och så var det den här payoffen, Botkyrka långt från Lagom. Och då kände man så här, ja det är verkligen så här långt från Lagom. Men då,
långt från Sverige också.
Väldigt långt från Sverige. Och då kunde man liksom bo i Slagsta utåt. I och för sig sen kom ju faktiskt mångkulturen dit också och började liksom slå upp sina engångsgrillar och grilla någon slags så här lamm. De hade stulit i olika hagar och halalslaktat liksom på dagisgårdarna. Liksom. Till slut så var det ju även där och då flydde ju svenskarna och sen befolkades de där radhusen mer och mer av olika afghaner och syrianer och så. Men skulle man åka ner och handla i Fittja centrum så då fick man ju i princip ta på sig någon slags skottsäker väst. Och varför jag berättar detta, det var för att jag hade släktingar som bodde där på min exmans sida. Mm. Och men Fittja centrum, det var så här, sista gången när vi skulle köpa en pizza liksom, då det var liksom i princip så här, det var någon slags ogenomtränglig mur av olika icke-skidåkare som stod och stirrade stint och visste att vi var liksom utbölingar och man kände så här, snart åker liksom kniven eller liksom kalaschen fram här för att stoppa liksom invasionen av oss som inte hörde hemma där. Ja.
Men du Jimmy Åkesson har ju pratat lite senaste tiden.
Mm.
Och en intressant...
pratat på SDs landsdagar i Västerås.
Ja.
Där han pratat.
Och en grej som är ganska intressant som händer nu för tiden, det är ju att ST börjar ju mer och mer säga bra saker. Alltså bra i, ja, i alla fall mina ögon och säkert många saker i dina också. Och börjar bli ja, men säga lite mer radikala
radikaliserade
saker.
Radikaliserade.
Ja, exakt. Mm. Vilket är precis den utvecklingen jag har velat se hos dem. För jag tror att ska vi lyckas med någonting så är det genom dem.
Ja.
Om vi ska lyckas med något rejält. Och varje gång det sägs något vettigt så går ju alla Sverigehatare i media går ju bananas.
Mm.
Varenda gång det sägs så här. Alltså vi är ju ett så extremt läge nu att vi behöver ju väldigt radikala åtgärder. Vi behöver mycket mer radikala åtgärder än vad SD säger. Och så fort SD säger minsta lilla grej som är så här, ja men det här är bra, det är precis sådana här saker som behövs, men det behövs massor med mer. Så kommer batikhäxorna och Jens Liljestrand, ja. Folket och kultureliten och alla bara går bananas och bara, åh nej, vi får inte göra någonting som kan rädda Sverige för då är... Då går allt åt helvete och vi kommer gasa ihjäl folk.
Nej, men det är sådana här konstiga fittor som Liljestrand som alltid liksom skriker. Och det är samma fittor som har skrikit. Liksom, de skrek om Reva och de skrek återvandringen, och de skrek om slopande av straffrabatten, de skrek om längre fängelsestraff, och de skrek om fängelseplatserna utomlands, och nu skriker de om att de ska rivas moskéerna, och det är alltid samma jävla gäng på Dagens Nyheter och på Aftonbladet med liksom the usual suspects, Anders Lindberg.
Vi anger inte folket och...
Nej, precis, vi så här, skicka oss istället, och de blir aldrig skickade någonstans. Nej. Och det är så här, vi anger inte, men sen grinar de om att de har fått stryk i klassrummet av någon aggressiv babbe liksom. Så att, jag menar, kom
men
igen,
men de
nu
kommer inte skriva att det var en babbe.
Nej, 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 för det skyddar de ju. Och sen så är det så här, rasism eller liksom, jazism, det är det de kan skrika liksom, främlingsfientlighet och så här, och det är oerhört. Och sen har vi den här Malcolm Jallow som är ute och grinar liksom jättemycket. Och grejen är så här, Åkesson har ju givetvis helt rätt, det ska inte byggas en enda moské till. Nu ska ju de här salafisterna ha en moské i varje svensk stad. Fattar du hur sjukt det är? Så det ska ju verkligen inte byggas en enda till, och varenda minaret som finns ska monteras ner, och det ska bara sätta stopp. Och grejen är så att Sverige fortfarande är så jävla naivt, så att Kristersson går ut och är så här, ja, vi ska inte riva några gudstjänstmoskéer eller gudstjänstlokaler. Det är bara det att det här är inga gudstjänstlokaler. Det här är ju rena rama centra för propaganda, hat och hetsande mot väst. Så här jihadlokaler är det ju.
Alltså, ni som på något sätt påstår att ni har sett problemen och fattat någonting och fortfarande röstar på den där tönten Ulf Kristersson, ni har noll trovärdighet. Alltså, kom tillbaka när ni faktiskt har fattat någonting. För ni har inte fattat någonting än. Sen,
de är part of, jag skulle säga så här, det finns något som heter POP. Och POP, det är en förkortning som heter part of the problem. Och jag säger så här, det här är popfolket. De är part of the problem-folket.
Det är en musikgenre.
Ja, det jag vet. Jo då, det är det också. Men part of the problem, det är liksom en förkortning av det här. Därför att de här som säger sig, den här lätthögen, de här som hela tiden poserar som att de vore liksom på rätt sida. Och jag vill kanske inte alltid nämna namn, för att jag tycker inte att vi som ändå inte är vänster ska bråka med varandra alltid. Men jag kan tycka att det finns människor som sitter på höga hästar. Och det är också de som bjuds in i olika debatter i SVT och tackar ja. Och det, de är lite grann så här... alibit att säga, men titta, vi har en mångfald av åsikter, så bjuder de in någon sån här mesig liksom fiskmåshöger som sitter och så här, och som inte vågar säga så här, självklart måste vi riva de där jävla skitmoskéerna, utan då är det så här, nej, det blir så här polarisering, det är bara så här, nej, vi behöver mycket mer polarisering, svenskarna ska inte vara några jävla krockkuddar som ska liksom hålla på och skapa bättre villkor för människor som hatar Sverige.
Är det inte det som kallas gatekeeping, att man tar in någon som ska vara ett alibi och sen är de inte ens höger överhuvudtaget? Klassiskt exempel är ju när SVT tar in, de ska ha en superinvandringsvurmare, och det är ju lätt att få tag i. Det är ju lätt att hitta i sina egna lokaler också. Och sen tar de in Mustafa Panshiri på andra sidan.
Exakt, exakt
liksom,
så.
alltså... Nej, definitivt men, inte men, mot mångkultur. Han tjänar ju pengar på mångkultur. Han lever ju på mångkulturen.
Ja, men precis. Och det är det jag tycker är så vidrigt. För då kan de ju hela tiden hålla på och peka på att så här, ja, men titta, så här, vi är inte alls så här partiska. Vi är jätteobjektiva. Vi har ju en systemkritisk röst. Men grejen är så här, det är först när de bjuder in dig eller mig som de kan börja snacka om att, för då ska de få höra ett par sanningens ord.
Ja, eller någon motsvarande. Alltså, i alla fall någon som faktiskt är emot.
Men bjud in Same Egyptson då, som har skrivit en avhandling på 750 sidor om muslimska brödraskapet. Alltså den här imamen som nu TV4 låter gråta ut så här, Sverige som brukade vara så tolerant, så här, jag förstår inte vad som har hänt. Han är ju med i så här, ja, muslimska här brödraskapet.
Då? Varför är du här? Om det är så illa nu.
Ja, varför är han här? Bra, varför är han här? Det var det som var så jävla bra när Geert Wilders vann i Nederländerna. Då var det ju någon så här klipp på en muslim som sa I'm packing my bags. I och för sig, det var ju samma cringe som när folk skulle flytta från USA när Trump hade vunnit. Men det var ändå så här bra signalpolitik. Det var så här, nej, men nu drar vi.
Ja.
Och jag känner likadant. Dra, det kommer inte finnas några gudstjänstlokaler till er här.
Nej. Och hela den här grejen med att ja, nu går... den här islamisten ut och säger att ja, det har blivit, det funkar inte att vara muslim i Sverige längre. Nej, det är lite det som är
poängen.
Ja, det ska inte, alltså islam hör inte hemma i Sverige. Islam ska inte finnas i Sverige. Sen om det finns ett måttligt antal som i sitt hem tror på vad de vill tro på, det är en helt annan sak. Men islam ska inte finnas i Sveriges stadsbild eller i svensk offentlighet. Nej, det hör inte hemma här.
Nej, och Sverige och svenskarna vill inte heller ha islam. Svenska folket vill inte att Sverige ska bli någon slags liksom mjukiskalifat där det ska vara halal, där det ska vara. Jag tycker det här SD-förslaget om att det inte ska finnas några skyltar på arabiska, jag tycker det är skitbra. Varför ska det vara det? Vad vet vi? Det kanske står så här, här kan du köpa ett självmordsbälte, Svenne Banan fattar ingenting liksom. Varför ska sådana skyltar sitta uppe och skapa en så här oskön känsla för oss? Som, och det markerar verkligen att inte vi längre är i Sverige. För jag tycker engelska, liksom, eller, men det ska ju stå på svenska. Eller hur?
Ja,
och grejen är så här.
Sen hade att man det varit engelska på vissa turistställen kanske.
Ja, absolut.
Museum och sånt.
Ja, men jag kan tycka liksom, jag tycker målsättningen ska vara att arabiska inte ska vara Sveriges näst största språk framöver. Och jag tycker det inte ska vara lätt att vara muslim i Sverige. Varför ska det vara lätt att vara muslim? Varför ska Sverige liksom anpassa sig efter islam? Kolla på de här liksom 60-plus länderna där islam härjar. Där mår ju människor verkligen inte bra. Det är förtryck, det är kvinnoförtryck, det är homofobi, förtryck. Jude, kristna har ju knappt någon plats där. Det är otroligt repressivt på alla sätt. Det finns ingen yttrandefrihet, det är blasfemilagar, det är hängningar i lyftkranar och avhuggna händer i parti och minut. Liksom det är vidrigt.
Däremot om man vill nu uppleva. Alltså jag är ju väldigt för mångkultur i världen. Inte att mångkultur ska vara i västvärlden.
Men om man åker och söker upp mångkulturen,
ja,
kan man ju,
exakt.
Om man
nej, aktivt, men att du kan liksom söka upp. Om, ja. om du kommer till Sverige så ska du uppleva svensk kultur. Om du åker till Dubai ska du uppleva
Thailand,
kultur.
Frankrike, Ryssland, whatever. Ja. Ja.
Och jag menar, det finns ju också länder som alltså arabiska länder som är väldigt, väldigt trygga, väldigt fina, välbyggda. Sen har de ju säkert andra problem med arbetare, har det kanske inte superbra och så vidare. Alltså arbetare som kommer utifrån. Men vill man åka och uppleva häftig arabisk kultur så kan man ju åka till Dubai exempelvis. Det har jag själv gjort. Jättehäftigt. Men det är ju också för att anledningen till att det funkar så bra är ju för att de är ju mer business-minded än de är religiösa egentligen. Sen är de ju religiösa också, men det är inte så att religionen har all plats i samhället. Som turist märker du inte av den särskilt mycket.
Nej.
Och den drabbar ju heller inte riktigt dig.
Jo, men man märker ju det till exempel på Zanzibar som också är muslimskt. Som turist så känner du inte riktigt av det heller, för det känns ju mer som en så här, där känns ju islam mer som typ svenska kyrkan i Sverige. Du märker inte av svenska kyrkan jättemycket. Okej, visst, du ser ju att kvinnorna har hucklen på huvudet och sådär. Och du måste dra på dig. Ska du gå in på ett museum så ska du ta på dig. Så du ska inte ha så här typ nakna ben trots att det är 40 grader varmt. Men liksom, det är ändå inte så himla påträngande. Det blir inte som i Sverige där du på något sätt ska tvingas in i någon slags alltså jag kände bara så här, ja men jag kommer hit, men det är också lite grann så här, jag kommer dit och jag tar lite grann seden dit jag kommer. Jag liksom kräver inte att de ska anpassa sig och servera mig liksom fläsk med rotmos bara för att jag är på Zanzibar. Så jag fattar fan inte varför muslimerna ska hålla på och kräva att här i Sverige ska liksom så här bli islamiserade.
Ja, vi får ju anpassa oss där när vi åker dit, vilket vi gör. De får anpassa sig här. Alltså det är inte särskilt svårt. Sen en cred jag ska ge till de här moderna arabländerna också, alltså Gulfstaterna och så. Nu har jag bara varit i Dubai av de ställena, men risken att bli utsatt för ett random brott på gatan är ju alltså noll.
Mm.
Jag skulle säga att det är noll. Jag som alltid har liksom lite koll på omgivningen, jag har aldrig varit så avslappnad som jag var i Dubai. Det är så här, man känner verkligen att det kommer aldrig hända någonting här.
Nej,
för att
så
man vet att om någon skulle typ råna en turist, säger vi, den personen kommer försvinna från jordens yta. De kommer aldrig med sig honom.
Ja, och det kan jag tala om för dig, att så är det faktiskt i Tel Aviv också. Även om Israel just nu kanske inte är den tryggaste platsen på jorden. Men när jag var i Tel Aviv för några år sedan, då var det precis likadant. Jag kände mig otroligt trygg. Sen när man åkte till Jerusalem så var det kanske inte riktigt 100% så. Men i Tel Aviv känner jag mig jättetrygg. Och det handlar också om att alla människor är engagerade. Så fort någon skulle bli utsatt för minsta lilla trakasseri, då är ju liksom 10 pers där och bara liksom typ avväpnar, eller vad ska man säga, ja, helt enkelt se till att den här personen slutar jävlas. Och den känslan har man ju inte i Sverige. Här är ju ett samhälle där människor faktiskt inte ställer upp på varandra och inte hjälper varandra. Liksom civilkuraget har ju flytt all världens väg i Sverige, vilket också självklart beror på att vi har en väldigt aggressiv del av befolkningen som också är beredd att hota. Så om du säger ifrån så kan det komma liksom plötsligt en klan med 40 pers hem till dig, hälsa på och skapar en oskön situation. Men det är verkligen skillnad på samhällen. Nej, men jag tycker verkligen att Sverige behöver liksom rycka upp sig, och jag tycker att Jimmy Åkesson, återigen, det kommer bli precis som med allt annat. Först så skriker de här galningarna om att så här, åh, ni är så hemskt, så här. Men sen kommer de efter och sen så blir det normaliserat och så blir det en allmän acceptans. Så precis som, jag menar, kom igen, Sheikh Arabi sa för ett år sedan att han ville stänga moskéerna och utvisa radikala imamer. Macron har gjort det. I Frankrike tror jag det är 58 moskéer som nu har fått påhälsningar och där de har liksom stängt ner och utvisat och grejat och kommit fram till att det är radikaliserat. Säpo har stängt flera sådana här koranskolor. Nu senast den här veckan stängde de den här Cordoba-skolan eller vad den hette.
Mm. Ja, de stängde den här i dagarna.
På grund av risken för radikalisering. Så att vi, de facto att stänga skola, vad är det för skillnad? En liksom, skollokal eller en så kallad gudstjänstlokal, det är ju liksom någon slags enklaver eller enheter för radikalisering alltihopa.
Och grejen med moskéer är ju också att alltså oavsett hur de finansieras så är det ju vinner Sverige ingenting på att ha de här. Om, alltså att Sverige ska finansiera dem, det är ju helt befängt, och det har ju förekommit.
Mm. Det förekommer, den här Skärholmen moskén har ju Stockholms stad skänkt 13 miljoner till för att den ska byggas.
Och det är ju helt absurt. Sen finns det ju ett annat problem också. Exempelvis Imam Ali moskén i Järfälla. Vet du vilka som finansierar den?
Nej, men det är väl några salafister? Eller...
Nej, Islamiska republiken Iran.
Just det.
Så jag menar, det är inte så att de här ställena inte används som någon sorts spioncentral eller främmande makt på vår...
Om en sous-vide är på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet av bjöd du hem kollegan på middag, och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på, som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis eller till exempel ja, precis.
Bara på Storytel.
En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie, Hennes sista steg, av mig, Denise Rubberg, inspirerad av verkliga händelser.
Bara på Storytel.
Mark.
Mm, precis, och jag vet att Stockholms moskén, den vid Medborgarplatsen, den är också finansierad med, ja... Alltså det är ju inte någon skön plats på det sättet, och jag kan inte exakt svara på nu exakta detaljer, men jag vet, och jag hörde redan för 20 år sedan, så vet jag att jag fick rapporter inifrån från personer som hade varit där och som också hade hört olika imamer säga saker. Och vad sades där? Jo, där sa samma gamla vanliga om att vi är grisars avkomma och det ska vara jihad och att väst är smutsigt och våra kvinnor är horor och bla bla bla. Det hetsades där redan för 20 år sedan. Varför ska en sån hatisk plats finnas i ett demokratiskt samhälle? Varför ska Sverige acceptera det här? Jag kan inte förstå det. När de samtidigt håller på och säger att det är hets mot folkgrupp hit och dit och det är, man ska ha liksom alla människors lika värde och tolerans och demokrati och vi ska inte vara rasistiska och sådär. Så låter de en stor grupp människor bre ut sig med extrem rasistiska homofoba åsikter och bara låter det passera. Jag tycker det är helt obegripligt. Jag tycker inte Sverige har någonting. Sverige ska lägga ner lagen om hets mot folkgrupp omedelbart om de inte tänker agera på de här muslimernas liksom, agerande och utrop på krav på att folk ska dödas på grund av deras etnicitet och allt vad de håller på med.
Kan man säga att Socialdemokraterna har gjort lite avbön i veckan också? Eller?
Ja, det där var ju väldigt kul. Laven Redar har ju lagt fram en rapport där hon i princip erkänner att Socialdemokraterna har fuckat ur och att så här, nej, de har inte kunnat säga det här för de har varit rädda att låta som SD. Men
de erkände det, va? Inte
de
det sjukt?
Erkände det. Det finns en sammanfattande bild faktiskt som publicerades i någon sån här mainstream-tidning där när Laven ser ut som att hon har liksom sålt smöret och tappat pengarna. Hon ser ut som att hon ska så här bevisna en begravning och rubriken är så här: S-kritiken i intern rapport. Rädda att låta som SD. Och sen säger Redar så här: omöjliggjort seriös integrationspolitik. Så, här, så i själva verket så här, skyller de återigen så här, det är SDs fel att inte vi kunde säga någonting.
Jag är så trött på ordet integration. Alltså. Men vad tror du är deras... varför gör de det här, tror du? Tror du att de faktiskt har fattat något, eller?
Ja, jag tror att de är oroliga. Att de, alltså Maggans popularitet har nu sjunkit som en sten och förtroendet då för socialdemokratisk politik sjunker, vilket de inser. De börjar fatta att de inte kan lura folk genom att så grina och säga att vi inte såg det komma, vi har varit naiva. Folk köper inte det längre, utan de försöker rannsaka. Alltså Maggan har ju sagt sedan 2017, och det här minns nu inte folk, men hon sa i en intervju i Dagens Nyheter 2017 att hon att om man sökte asyl så skulle man söka sig till andra länder och inte till Sverige. Och det är alltså 6 år sedan, och sedan dess har du sökt hit liksom över 100 000 personer per år, har ju fått, varav 80% är från olika så här, liksom ökenhålsländer och ointegrerbara analfabeter, olika typer av liksom bananodlare som har sökt sig hit, som verkligen inte är intresserade av att bli en del av Sverige. Och man bara släppt in och man bara strösslat ut svenska medborgarskap. Men hon sa det redan 2017. Sen har hon sagt att Sverige ska inte ha några Somalitowns. Sen har hon sagt att Sverige måste bli mer som Sverige. Hon har alltså kört SD-politik i flera år. Och nu försöker de ta liksom tolkningsföreträdet från SD på något sätt. Sossarna försöker bli SD.
Alltså, jag är övertygad om att det här bara är taktik. Och man måste ju förstå om dagens socialdemokrater som parti att de är ju smuts. De är genomruttna. De vill absolut inte Sverige väl på något plan. Nej. Varenda sån här liten tillnyktring som de uppvisar är bara taktik. Och det enda som är viktigt för dem är att få makten.
Yep.
Behålla makten. Det är det absolut enda. Så de har märkt att folk har sett igenom vissa saker. Fler och fler börjar fatta vissa saker. SD blir mer och mer normaliserat. Det är Sveriges andra största parti. De kommer liksom hota de inom några år kanske förhoppningsvis att bli Sveriges största parti. Men det här är, alltså man får inte tro att det här är någonting annat än ren taktik. Jag är helt övertygad om det.
Det är jag med. Och Sverigedemokraterna har ju som målsättning att bli större än sossarna, vilket jag tror att de kommer att bli om det här fortsätter. Men sen är det så här. Jag skulle vilja sträcka mig så långt och säga att Socialdemokraterna, de kan inte längre kalla sig ett svenskt parti. De är inte ett svenskt parti. De är ett parti för muslimerna i Sverige. De har slutit avtal med Muslimska brödraskapet. De har lovat islam att de ska gynna islamisering av Sverige. Och hur hon klamrar sig fast vid Jamal Hamas, det liksom visar ju också på något sätt att hon inte går Sveriges ärenden. Sen har hon gjort en sån här fjantig rapport. Och då är det så här, har de ett... De tycker att åtgärden ska vara att man ska blanda svenskarna med liksom så här sharia-gettorna. Och två, de har inte lämnat egentligen några politiska lösningar på de här problemen som de har skapat. För det ska komma nästa år i nästa rapport. Kan du förstå? Du och jag skulle kunna sitta här på en kvart och lösa deras. Liksom, det är bara så här, utvisa, deportera i stor skala, riv gettorna, ta bort bidragen, liksom, inga fler moskéer. Alltså, vi skulle bara kunna ge dem så här 10 punkter på en utandning. Men de ska nu verka fram så här politiska lösningar till nästa år. Och då undrar jag lite grann så här, vad kommer det bli då? Kommer det bli så här att inga svenska skolor ska få finnas, mer fritidsgårdar? Vad är din take? Vad tror du att de kommer kunna krysta ur sig för korkade liksom, patetiska icke-åtgärder som kommer bara göra allting värre?
Alltså, de har ju gjort sån här saker som att höja vissa straff som i praktiken inte gör någon skillnad då, så att de kan säga att ja, vi har höjt 55 straff eller vad de
kallar det för. Kraftfull åtgärd, ja.
Ja. Mm. Och sen visar det sig att de här straffen typ aldrig döms ut i de brotten och så vidare. Och de tvistar ju väldigt ofta siffror som att säga att ja, vi har aldrig haft fler poliser eller vi har aldrig haft fler personer i arbete. Nej, i absoluta tal, ja, för att befolkningen ökar ju. Alltså.
Ja, och så för att de har massa jävla Samhall liksom så här, uppgifter och typ så här konstigt så här, en timme i veckan får du gå och så alltså, arbetsträna och skära en gurka liksom, på något soskontor. Liksom.
Dels låtsas jobb, men om man tar in liksom 130 000 per år så är det inte så konstigt om det är fler som börjar jobba. Ja, det räcker ju med att en av de här börjar jobba per år så blir det ju fler.
Ja, och Morgan Johansson som står så här och slår sig för bröstet eller gjorde det i alla fall och bara säger ja, nu ska vi bygga flera fängelser. Man bara, men är det verkligen bra? Det är ju för fan ett bevis på att Sverige liksom håller på att ballar ur big time, att man måste bygga fem nya liksom anstalter. I samma anda kan man väl säga att Nina Rung har gjort ett utspel. Och Nina Rung, det är en sån här PK-tokgalning i Stina Wolter-klass som liksom alltid håller på med så här utspel. På, så här, en person som är så här på kvinnornas sida, men samtidigt så vurmar hon ju mångkultur som är faktiskt det värsta som kan hända en kvinna i ett västerländskt samhälle.
Hon är en sån här, man kan titta på och direkt veta vad hon har för åsikter.
Exakt, så att hon har då gått ut med utspelat att så här, tjatsex bör också ses som våldtäkt. Och då menar hon på att när någon så här, tjatar och pressar, eller pressar vi inte ens, men om någon är så här, ska vi ligga så bara, nej, inte så taggad, så bara okej, men snälla, schyssta då. Ja, då ska det betraktas som våldtäkt i princip. Mm. Och jag kan tycka så här, devalverar man inte väldigt mycket själva våldtäktsbegreppet genom det?
Det är ju redan väldigt devalverat.
Det är redan väldigt devalverat, men jag tänker
urvattnat,
också...
Betyder det urvattnat? Eller?
Ja,
får lära
ja. Ja, men att man tar ifrån det dess tyngd på något sätt.
Ja, och problemet i Sverige är ju att om man säger det så får man ju kritik. Till exempel är det ju våldtäkt att ja, men göra någonting under pågående frivilligt sex, göra någonting som man inte hade kollat av innan. Att det
inte var samtycke.
Ja, precis. Jean-Claude Arnault åkte ju dit för det till exempel. En akt som skedde under ett pågående frivilligt sex åkte ju han dit för våldtäkt. Det är även våldtäkt att, jag vill inte bli för grafisk här, men använda fingrar mot någon ofrivilligt och så vidare.
Men även föremål. Men jag kan köpa det ändå, för att det är ändå en sexuell akt, men att man någonstans mentalt ska så här...
Men det jag skulle komma till är att problemet är när man säger att okej, alla de här sakerna borde kanske inte kallas för exakt samma brottsrubricering, utan det vore ju bra om det var olika brottsrubriceringar på det, så att inte ordet våldtäkt blir helt och hållet urvattnat. Då får man ju väldigt ofta så här, aha, okej, men tycker du det ska vara okej då att köra upp fingrar i någon som inte vill det? Nej, såklart inte. Det skulle ju fortfarande vara ett brott, men det vore ju bra att på något sätt särskilja ett fullbordat samlag med att till exempel ta på någon, eller att det är olika brottsrubriceringar. Sen ska inte något av det vara lagligt såklart, men det är en helt annan.
Nej, men allting som är tvång är ju i princip olagligt, kan man väl säga.
Ja, det ska
mer eller
vara.
Mindre. Och så ska det vara. Sen hade vi ju då snippadomen, och det var väldigt intressant ändå, därför då hon, den nya Petra Lund som är polischef nu, hon var ju domare, eller vad heter det, hovrättspresident under det här snippamålet, du vet, det här snippa, att man inte visste vad en snippa var. Och det tycker jag också är lite anmärkningsvärt.
Det där var inte det där helt absurt, det där målet?
Jo, och det ska nu tydligen göras om. Men så att det Sverige är så märkligt. För att å ena sidan så kan du komma undan med att säga så här, nej, men jag sov när jag våldtog. Då blir du friad. Men sen så då tycker den här Nina Rung att så här, om säg att man är ett par då, och man ligger där i sängen och så tjejen då, eller killen. Det kan vara, jag gissar att det bör ju väl kanske gälla åt båda hållen. Eller är det speciallagstiftning mot män? Ja, det är det ju.
Alltså i praktiken är det ju det.
Frågan var retoriskt ställt, för det vet vi ju båda att det är. Och nej men då är det så här, kan vi ligga? Nej men jag är lite trött så här, så bara, ja men du, kom igen så här, du kan, vi kan väl ligga lite snabbt så här. Ja ja, okej då. Då ska det egentligen, då ska det vara våldtäkt. Jag tycker det är helt sjukt.
Ja, alltså grejen är ju också att det är på något sätt som att hon vill frånta, alltså alla sådana här förslag, det är som att man vill frånta en kvinnas, en vuxen kvinnas eget ansvar i allting. Mm. Alltså det är klart att blir du våldsamt våldtagen så är det ju inte ditt eget fel eller ansvar.
Men det med oaktsam men, våldtäkt, det är också konstigt. Aktsam jo, eller oaktsam.
Men att tjat, alltså att tjat skulle, jag skulle själv tycka det var jättepinsamt att tjata mig till sex. Det skulle vara väldigt jag förstår inte hur man kan fortsätta vara tänd efter att man har behövt göra det. Men det finns ju fortfarande, man har ju fortfarande ett ansvar att säga nej oavsett hur många gånger någon tjatar, om man nu inte vill.
Men man kanske också så här tjat, jag vet inte, man kanske är lite halvslö och så märker man så här att men någon vill verkligen så här, vill verkligen, så man kanske tänker så här, ja men det kanske inte vore så dumt ändå så här, vem avgör var liksom den här gränsen i tjatet går? För kanske man vill, precis som man inte känner för att gå och träna, men så har man en träningspolare som pushar en lite så här, men kom igen nu då.
Ja, man kanske blir övertygad.
Man kanske blir övertygad, man kanske blir sugen av det, man kanske är liksom blir nästan lite inspirerad av att så här, ja men gud, det här är en person som verkligen är tänd på mig. Som, alltså jag säger inte att tjatsex, alltså jag vet inte vem ska liksom bestämma var gränsen går. Och sen så här, men när man kanske ligger och mitt i så tröttnar man och så känner man så här, nej jag egentligen så orkar jag inte, men så slutför man. Men har man då också blivit våldtagen för att man själv det inser också. Det är ju jättemärkligt tycker jag.
Däremot så kan det ju finnas, jag har hört i vissa psykopatpoddar och så där de har berättat att de har levt med någon som inte lät dem sova förrän de hade sex med dem och den här typen av grejer. Och det är ju såklart
men det är ju psykisk misshandel.
Ja, exakt. Och det vill jag ändå vara tydlig med, att jag menar inte att sånt är samma kategori, att det är liksom systematiska trakasserier eller den här typen
nej,
av grejer.
Nej, naturligtvis.
Men då ska du ju samtidigt kanske inte, alltså du får ju också tänka, hur hamnade du bredvid den här personen i en säng? Du kanske inte ska ha ett förhållande med någon som beter sig på det sättet.
Nej, jag tänker
eller
också så här.
Ens vara med någon en kväll som beter sig på det sättet. Dra därifrån. Alltså om det inte är något våld och hot inblandat, då kan du ju dra.
Men om du aldrig vill ligga med din partner och den hela tiden måste tjata, då kanske inte du vill ha sex med din partner. Då kanske inte du faktiskt trivs i den relationen. Nej. Då kanske det är dags att tagga därifrån, precis som
du säger.
Och då
borde kanske den partnern som aldrig får ligga tagga också.
Ja, men den partnern, jag kan inte heller fatta. Om du är med en partner som inte vill ha dig och som du hela tiden måste tjata om att få ligga med, känner inte du dig ganska oskön då? Skulle man inte känna sig rätt oattraktiv som
jo,
person?
Jo, jag hade stuckit åt skogen. Alltså.
Eller hur? Ja, vi känner så här Nina Rungs utspel. Det känns som att Nina Rungs eller Rung har inte fått vara med i medierna på ett tag, och ofta de här människorna som liksom har någon slags behov av rampljus, de är väl narcissister, psykopater allihopa, då ska de så här göra ett nytt utspel. Men snart kommer ju all sex där liksom penisen ska in i vaginan kriminaliseras, för att det är som den här gamla klassens 70-talets feminister som var så här, varje samlag är en våldtäkt i princip. Så att allt penetrerande, vad fan var det där nu då? Hördes det något konstigt utspel?
Nej, det var inte jag i alla fall.
Nej, men vi har bjudit in en gäst här som vi kanske ska nu flytta över till. Vi tänkte prata lite grann om det här.
Vi gör det alldeles strax, men jag tänkte bara säga först att Nina Rungs utspel är lite som när Pascalido gör utspel. Och jag gjorde en liten sån här cykel på Twitter för ett tag sedan som heter Pascalidos cykel. Men det är ganska många kvinnliga vänstertyckare som det här passar in på. Och det går liksom runt. Och det är, de skriver något fullständigt efterblivet. Folk ifrågasätter och kritiserar det efterblivna. De tar på sig offerkofta och bölar om hat och hot. Filar på nästa fullständigt efterblivna uttalande.
Exakt.
Och sen går det runt i en cirkel varje gång. Varje gång de vill synas så...
Nej, men det är det som är deras liksom livsluft på något sätt. Och där har vi nu Greta. Alltså Greta har verkligen liksom, Gretas aktier har verkligen sjunkit. Vi måste bara väldigt kort avhandla Greta, Stina Wolter, Stenevi, Lisa Nilsson, Timbuktu, hela det där konstiga liksom vänster. Ja, men Timbuktu som så här stämde SD för så här alla vill till himlen men ingen vill dö, tror jag. Var det inte så? Eller var det något annat, någon annan jävla fras? Jag minns inte.
Något sånt.
Han stämde dem i alla fall för någonting som i varken var liksom deras eller någon annans egentligen. Och han fick fel. Han sa han förlorade. Såklart.
Han är en riktigt kränkt tönt.
Han är en riktig sopa. Precis som Stina Wolter och Greta Thunberg som nu så står och har blivit full, hon har gått full vänster, extrem liksom våldsbejakande galning.
Helt så här. Öppet nu ju. Hon är ju helt öppen med att hon är vänsterextremist.
Men till och med såna här ganska vanliga mainstream krönikörer, till och med de har börjat så här förstå sig, fan hon är ju sprittsprångande, hon är ju otäck.
Ja, hon är en riktigt obehaglig människa. Och det är fortfarande folk som säger så här, men hon är bara ett barn. Det är hon ju inte.
Nej, hon är ju vuxen nu.
Ja.
Hon har väl ett eget ansvar.
Hon är typ samma ålder som gästen som kommer snart. Då vill vi välkomna in surprise-gästen här då, som ni har suttit och väntat tålmodigt på. Och det är ingen mindre... Fan, jag är schysst att presentera dig nu. Det är inte alltid du kommer ihåg att presentera mig när jag gästar dina poddar. Men... ingen mindre än Christian Petersson, välkommen hit.
Dags att betala.
Dags att betala. Det är dags att betala. Det är förtalsombudsmannen Christian Petersson i vars podd vi också har varit tidigare och i vars podd vi också kommer att uppträda.
Problemet med den här podden är att ni har inte utgivningsbevis så man kan inte tala klarspråk.
Nej,
helt
men, ja, men det ska vi göra sen i din podd. Men anledningen till att Christian är på så bra humör, ska du berätta varför?
Ja, det är en fet kommunist som har fått betala.
För att hon har förtalat Evelina Hane, vilket har breakats på X häromdagen. Och det var väl en rätt stor seger egentligen för alla oss som har blivit kallade både nazister, rasister och allt möjligt av vänstern.
Mm.
Därför att nu slog ju rätten fast att det här fick...
Det är brottsligt att stämpla höger liksom sympatisörer som nazist. Och det har vi ju sagt hela tiden. Det här är ju inte den första förtalsdomen som vi vinner. Vi har ju vunnit mot vänsterextremisten Henrik Johansson, Axel Öhman, inte minst Martin Karlsson som Nick stämde. Vi har ju ett ganska långt CV av framgångsrika stämningar och det kommer ju mer såklart.
Diger lista som vi brukar säga.
Nu är det ju dags för vänstern att betala.
Mm. Men det är fantastiskt.
Det här caset faceades ju, eller på andra sidan stod ju en av Sveriges kändaste advokater, va? Det här måste ju vara ett ganska stort bakslag
ja,
för honom.
Ja, Peter Hellman har ju visat upp sin inkompetens för hela det svenska folket.
Ja, alltså kändaste, mest ökänd kan man väl säga.
Jag mejlade honom och ställde några frågor. Då skrev han till mig att det var oansvarigt av förtalsombudsmannen att våra då klienter företräder sig själva i rätten.
Mm.
Men då skrev jag att det är inget problem så länge vi möter ett inkompetent ombud som honom. I andra fall så kanske det vore bra om vi hade ett ombud. Men just i det här fallet så har det visat sig nu att
inte behövdes.
Han inte är värd pengarna.
Och vet du, jag tycker det här lyfter faktiskt en väldigt intressant sak. Förutom det faktum att vänstern inte ska få kasta sina invektiv fritt omkring sig, så tycker jag att det här lyfter en väldigt, väldigt intressant problematik, nämligen det att extremt många advokater är extremt inkompetenta samtidigt som de är extremt dyra. Och jag skulle vilja påstå att majoriteten av advokater är av den här usla, låga nivån. De gömmer sig bakom sina titlar och sen så gör de ett skitdåligt jobb. Jag har flera exempel i min närhet där advokaterna har fakturerat massor med pengar men de har faktiskt svikit sina klienter å det grövsta. Så att en privatperson försvarar sig så pass effektivt att hon vinner medan motparten...
Med hjälp av förtalsombudsmannen då?
Ja, naturligtvis och det är bra stöd. Men dock fortfarande ingen advokat. Medan advokaten stöttar en person och de förlorar.
Jobbade inte han gratis?
Vi förtalsombudsmannen, vi har ju både advokater och jurister i vår arsenal. Men Det är sällan som vi har liksom ett ombud på plats när vi har våra stämningar.
Jobbade han inte gratis, Hellman?
Pro bono.
Peter Hellman arbetade ju på bono då för den här vänsterextremisten.
Ja. Det måste ju svida ännu mer.
Men grejen är att det var ju ett sätt för honom då att profilera sig själv, att han står upp för yttrandefrihet. Oh. Men samtidigt gör en inlägg på sitt ex-konto om att han vill motverka hat. Han anklagar Jimmy Åkesson för att polarisera debattklimatet. Yeah. Men samtidigt arbetar han gratis åt en vidrig kommunist som kallar Evelina Hane för padda, kackelacka, nazist, utvecklingsstörd, allt möjligt. Men det är inte hot och hat.
Nej.
Och det säger ganska mycket. Ja, men då kommer vi fram till den slutsatsen som man kan göra om nästan alla uttalanden som vänstern gör. Och det är att när de blir utsatta så är det dåligt och när vi blir utsatta så är det bra.
Mm. Precis
så. Det handlar lite om principer då. Han är en vänsteraktivist som vill skydda sin egna politiska rörelse från att bli utsatt för deras egna metoder.
Ja, och det är precis samma sak som med sossarna och med SD. Därför att när Löfven blev ifrågasatt, det var faktiskt NMR då som störde. Ja, då var det så här, nej, här respekterar vi och här får man inte tala. Men när Kristersson blev ansatt av Palestina och Hamas liksom anhängare, ja, men då tyckte Strandhäll att det var skönt att människor sa ifrån. Så de tycker alltid att det är skönt när motståndarna får skit medan de själva ska skyddas till varje pris. Och det här är exakt ett sånt exempel.
Ja. Och vi ska gå in lite mer på djupet om den här dömda förtalsbrottslingen från Malmö i min podcast.
Mm.
Då den har utgivningsbevis.
Där kan du exponera lite mer vad som har hänt.
Ja, så jag tror att de här avsnitten släpps ungefär samtidigt. Så efter att ni har lyssnat klart på det här så gå in och lyssna på oss i Christian med flera. Alltså ja. Christian.
Den finns i alla poddappar.
Vi säger Christian varandra. Vi säger Christian M.FL.
Ja, exakt. Men man kan söka på Christian med flera också i poddappen. Och alla poddavsnitt finns länken och släppta på asarkristian.se som är min hemsida, och där kan man även ta del av exklusiva avsnitt.
Var det inte någon som också tyckte att man skulle stoppa förtalsombudsmannen?
Ja, den så kallade yttrandefrihetsorganisationen, aha, Svenska PEN då, med Kerstin Almegård då, hade synpunkter på förtalsombudsmannen. Såklart nämndes aldrig Nätasgranskaren och Juridikfronten.
Mm, just det, eller Expo till exempel också. Nej, som pysslar med liknande typer av...
Jag försökte ju ge Kerstin Almegård en replik i DN för några månader sedan när hon gick emot mig för första gången, men såklart fick jag inte det.
Nej.
De vill ju inte att kritiska röster ska uppmärksammas. De vill ju ha de här lite lätthöger alibina som är... som på något sätt spelar efter vänsterns
narrativ. Ja. Mm, ja.
Som till exempel Alice Teodorescu och Ivar Arpi och Josef, även mer irrelevanta personer som till exempel Josefin Utas. Men de vill ju liksom inte ha personer som faktiskt ifrågasätter, som jag själv, som ni. Och Kent Ekeroth och så vidare. Alltså, en sån sak som att Flamman, en liten perifer vänsterextrem tidning, deras chefredaktör bjuds in till SVT:s morgonstudio, ja, nästan hela tiden.
Mm.
Men varför bjuder man inte in Kent Ekeroth till, ja, morgonstudion?
Eller oss? Varför bjuds inte vi?
Samhällsnytt har många fler läsare än Flamman. Mm. De har sagt egentligen Sveb-TV. Liksom.
Varför bjuder de inte in Micke Wilgert?
Alltså egentligen. Ja. Alltså det, om man tittar
eller
på det
ETC. Alltså de bjuder in hela tiden. Eller Miljöpartiet för den delen. Jag menar, hur mycket tv-tid har inte Miljöpartiet fått för att vara ett sånt litet perifert skitparti? Jämför. Varför bjuder man inte in då AFS till exempel?
TV-tid. Varje gång SVT ringer och ska intervjua mig så sänder de all intervjun.
Nej, det är
alltså, de har intervjuat mig fyra gånger nu.
Det är för att de är så objektiva.
Alltså det är helt sjukt.
Ja, men hörni, vi kommer sätta punkt här. Glöm inte bort nu att stötta oss på Swish om ni känner för det. Eller bidra med en liten gåva som det heter. På 0700 420 297.
Yes, och mejla in till podden på katarinaonick@gmail.com. Vi finns även på sociala medier @nickalinja.
Och Kat Janors och, på alla kanaler.
Och följ även vår surprise-gäst Christian Petersson på @assarchristian.
Yes, och som sagt, vi pratas vid mer om detta i Christians podd inom
Och om någon vill stämma en vänsterextremist så är det bara att höra av sig till mig.
Jajamän, förtalsombudsmannen.
Så nu när ni har lyssnat klart på den här podden så hoppa över till Christian med flera. Och om ni vill lyssna mer på lite mer fördjupande och lite roligare utsvävande tagningar på den här vinsten.
Så hörs vi. Ha det bra allihopa. Hej då.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En Royobi grästrimmer inklusive batteri och laddare för nedklippta 1499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.